allihopa och välkomna tillbaka till Ångestpodden och avsnitt 298.
Hej!
Hur mår
Hallå.
Du?
Hallå! Hur mår du? När de är alla sig, alltså, jag tycker det är kul. Jag mår bra. Jag är skittrött. Jag är ganska låg i energi. Klockan är 2. Det här är ekot. Nej, men du vet, när klockan är
denna,
2.
Denna, du vet den här signalen. Di, du.
Ja. Nej, men så här är det, va, att när klockan är 2-3, den dippen som då infinner sig, den är,
jag har typ inte riktigt den dippen nu, vet inte vad det kan vara. Jo, men jag åt ju ganska precis en kanelbulle, det kanske är det.
Ja, jo, men så är det ju. Jag behöver ju socker i mängder då. Och nu undanbedes alla såna här, men det är för att du är sockerberoende, du borde detoxa och äta gröt. Alltså så, ja, det kanske jag borde, absolut, men jag är inte intresserad.
Nej.
Men den här dippen, alltså nu vill jag ju sätta i mig så mycket gott. Gott. Men och ja, eller sova. Alltså ju sova nu hade varit guld.
Det gör jag ju inte på dagarna. Alltså jag, powernaps är det. Nej, men det går inte för mig.
Nej, men nej, det gör jag.
Ja, man är olika där.
Men du gör, vadå, du gör det inte för att det stör din hälsa eller vad?
Nej, jag tycker bara, alltså, när jag kommer inte igång igen om jag har, om jag tar en powernap på en halvtimme, då har jag sjukkänslor och är liksom trött resten av dagen. Men där är man ju olika, som sagt.
Jag kickas ju igång av powernaps.
Ja.
Men jag har skrivit meningen, jag tappar det ibland. För jag vill prata lite om det. Att jag gör det. Något otroligt. Som bara här om veckan så är det som att jag får små hål i huvudet, så jag får säga. Men du vet så här, i vardagen när man bara, jag måste verkligen checka ut bara från vardagslivet. Då står jag i min matbutik, har varit ute och gått en runda och ska betala maten. Alltså jag har handlat liksom en del. Och tar upp mitt lägg och försöker betala mig först. Eller så är jag bara, och sen bara, nej, det här är mitt lägg. Och då vet jag ju, då inser jag ju att jag har tagit fel kort, alltså jag har inget annat med mig. Men jag låtsas ju gräva, fortsätta gräva i fickorna liksom. Oj, var kan det ha hamnat? Har jag tappat det?
Aha.
Och sen så får jag ju då till slut säga att nej, nu är det så här att jag har glömt mitt kort. Hur gör vi då? Vill du att vi behåller? Nej, tack. Det vill jag inte, så får jag bara vandra ut. Men du vet, när man bara så här, då hade jag liksom förberett mig, tagit med mitt kort. Men i ett skede då av när jag tar kortet så är jag ju inte kopplad. Va?
Nej, då är man verkligen helt
till annan.
Vadå? Jag vet ju inte hur många gånger jag har försökt. Alltså när man åker tunnelbana i Stockholm så ska man ju liksom, när man ska in i spärrarna har man ju ett plastkort som man lägger. Alltså jag har lagt mina husnycklar där på flera gånger och bara, nej, men jag är ju totalt dum i huvudet. Men alltså ja, det är väl så här när man får lite kortslutning ibland.
Och jag har liksom haft, så igår träffade jag en i föreningen där jag bor. Och så hade vi, eller hon bara sa, hej, är allt bra? Och jag bara, ja, det är bra. Och jag bara, jag ska ner till tvätten. Hon bara, hej då, då säger jag kram. Hej då, jag bara, kram. Eller sen så bara, vad är jag helt jävla väck? Alltså jag sprang ju liksom ner till tvättstugan bara med ryggen mot henne.
Ja, det var typ sen när man hade jobbat, när vi jobbade i butik. Och det var typ måndag och man också hade jobbat helg och bara var så inkörd på att säga så här, trevlig helg, så på måndag man bara, trevlig helg.
Nej, jag vet, nej men gud. Trevlig helg på
till
måndag,
alla kunder. Ja.
Eller när någon bara ja men så här, ha det så bra, eller ha en trevlig kväll. Ja, detsamma säger jag ju till någon som jobbar på en restaurang typ.
Ja,
precis. Så här, ja, fast jag vill ju att de ska ha en trevlig kväll, men ja, du vet. Smakar det bra? Ja, för dig med. Men, liksom, men det finns ju så man kan göra sådana saker. Och jag har haft mycket så senaste. Det kanske är illavasslande, jag vet inte.
Ja, men är man bara lite trött, herregud. Det är inget konstigt.
Nej.
Nej, jag försöker anamma något sorts... jag sa här innan till våra älskade vänner här på Pank. Jag bara, vet ni vilka vindar det är som blåser i mitt liv? Förändringens vindar.
Ja, du sa ju det.
Jag ska så här... Idag när ni lyssnar på det här, torsdag alltså, så ska jag, tror jag, färga håret i en lite ny färg.
Ja.
Lite så crazy bananas.
Crazy. Ska nej, bli men... lite galen.
Ja, vilken färg? Är så himla galen. Nej, det tänker jag inte avslöja, för jag kan ångra mig.
Jaha, okej. Okay.
Men ja, lite så. Jag bara känner att så här, wow, nu ska jag anamma det här lite bättre måendet som jag ändå befinner mig i nu, om jag jämför med hur jag har mått månaderna tidigare.
Ja.
Det känns väldigt skönt.
Ja, men det är ju skönt.
Ja, det är ju en jävla befrielse när man börjar ha lite jävla självkänsla igen, ja, efter att ha mått P på samtliga plan.
Precis.
Ja, det är väldigt skönt.
Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Yes, chattterapi som gör terapi flexibelt på riktigt.
Underbart. Ja. Jag tycker att den liksom, att just så här beskriva Mendly som att de gör terapi flexibelt på riktigt. Alltså det är den bästa inringningen. Alltså fattar du vad jag menar?
Det är flexibelt och det är ju lättillgängligt eftersom man ju använder telefonen i terapin och man har ju i regel alltid telefonen med sig, och också att de sänker trösklarna till att faktiskt söka hjälp.
Men du, man pratar ju väldigt mycket om psykisk ohälsa. Vi har gjort det mycket i den här podden och speciellt nu i liksom samhällsdebatten om så här, vad är egentligen psykisk ohälsa? Vad innebär det för någonting?
Det gjorde vi ju mycket bara senast förra veckan ju.
Exakt. Mendly och även vi har ju en ganska så stark ståndpunkt i att vi tycker att så här, terapi ska vara lättillgängligt för alla som behöver det.
Och psykisk ohälsa som begrepp behöver man lyfta.
Ja, psykisk ohälsa är ju ett väldigt brett begrepp.
Mm.
Det täcker in allt från mildare tillstånd, till exempel om man känner sig extra orolig eller nedstämd en period. Och sen då såklart till mer allvarliga tillstånd som kräver väldigt mycket vård och behandling. Mm. Till exempel bipolär sjukdom, schizofreni, autism och ADHD kan också räknas som psykisk ohälsa.
Och många har ju ställt frågan till oss, och den frågan har ju jag har absolut ställt den till mig själv många gånger med så här, när mår man liksom tillräckligt dåligt för att söka hjälp, eller när ska man då egentligen söka hjälp? För att känner man så här, okej, men jag är ju inte inne i en djup depression.
Nej.
Eller det är inte så att jag tänker att jag behöver kanske utredas ifall jag har ADHD, utan man känner, man går runt och har det här skavet liksom. Mm. Och då skriver Mendly i en jättebra artikel som de har på sin blogg att så här, psykiska besvär, en lite mildare form av psykisk ohälsa, och bland då psykiska besvär kan då vara till exempel sorg, stress, oro, ångest och ilska, vilka ju alla är känslor som är en så naturlig del av livet och en naturlig del av att vara människa.
Ja, det är verkligen ingenting som är onormalt.
Nej, och det är inte så att så fort man känner mycket ilska så måste man söka hjälp, och det tror inte jag heller att någon tror.
Nej, nej, nej. Men när man däremot känner, så får du vet så här, att känslorna eller hur man beter sig när man känner dem, att det under en längre tid skapar besvär och gör att man inte fungerar som vanligt, alltså på jobbet, i skolan, i sina relationer, då kan det vara psykisk ohälsa.
Ja, och då kan det vara någonting som man behöver söka hjälp för. Alltså man känner under en längre period nedstämdhet, att man har sömnsvårigheter, mycket oro, eller att man känner mycket och hög stress under en längre tid.
Mm. Mendly är ju då en del av primärvården, vilket gör att om du är i behov av stöd för att må bättre så kan du vända dig till Mendly. Och sen är det då alltså via chattterapi som du får träffa en psykolog. Tack Mendly.
Och idag släpper vi ett väldigt fint avsnitt som jag är så glad och ärad över att vi har fått göra.
Ja, alltså på ett sätt som är ja, men det är fan stort. Alltså.
Ja, idag gästas vi av otroliga Åsa Lindeborg.
Ja.
Tidigare kulturchef på Aftonbladet.
Och känd för succén Mig äger ingen.
Ja, och nu i somras så släppte hon även sin bok Året med 13 månader.
Alltså vi formligen slukade ju den.
Ja.
Man kan säga så här att Åsas nya bok Året med 13 månader, det är en dagbok som utspelar sig hösten 2017 till hösten 2018.
Mm.
Som ni vet så var ju hösten 2017 väldigt dramatisk i Sverige. Me too briserar.
Mm.
Och med den försvinner alltså all form av pressetik.
Yes. Och inte nog med hela MeToo-hösten och att då vara kulturchef på Aftonbladet och allt vad det innebär, så var väl Åsa en av dem som var först med att kanske kritisera MeToo eller medias roll i hela MeToo-rörelsen.
Men det känns som att Åsa också har sett sig i många kretsar som en kontroversiell person ibland, många gånger.
Ja.
Alltså boken, vi har utgått mycket från den, men jag tror att ni alla minns hösten på ert egna vis. För mig minns jag den som en otrolig jävla revolution mot sexism och sexuella trakasserier mot oss kvinnor.
Men vi pratar ju också om hjärtesorg.
Ja, för ett par dagar innan Åsa fyller 50 så blir hon liksom lämnad av mannen som hon älskar.
Och det var ju också i samband med hela MeToo-kaoset.
4 dagar senare så anklagas hon för ett självmord. Och detta pratar vi såklart också om.
Yes.
Intervjun, den står faktiskt på egna ben. Så ja, vi bullar intervjun med Åsa Lindeborg.
Varsågoda! Hej Åsa och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack!
Får det är så kul att ha dig här.
Ja, jag sa, jag måste berätta en sak. Vi var så nervösa innan du skulle komma.
Nej,
varför det? Jo, jag vet inte, för att vi bara så här, vet du vad vi sa till varandra innan? Nej. Men känns som hon kan allt.
Nej, gud. Det är en av mina stora ångestklumpar, det är att jag ska avslöja som en bluff jag på många sätt där.
Oj, har du mycket bluffsyndrom?
Det tror jag alla i kulturbranschen har faktiskt. Ja. Man låtsas att man har läst en bok som man inte har läst. Och så där.
Ja.
Så det är en bluffbransch på många sätt.
Ja. Det är skönt att höra. Ja,
det är liksom inte vetenskap.
Nej,
nej, det är sant. Men kan du inte berätta för dem som inte vet, vem är du, vad gör du?
Jag är journalist på Aftonbladet sedan 2005 tror jag kanske. Och innan dess så arbetade jag som historiker. Jag har doktorerat i historia i Uppsala. 2 barn har jag. Kommer från Västerås. Pappa var metallarbetare. Jag är uppvuxen i en familj med mycket kärlek, mycket alkohol kan man säga. Mycket arbete. Mm. Så är det. Så min mamma är politiskt aktiv så att jag har den dynamiken i mig från henne.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj. Jag tänker att det är någonting som alla människor har. Man kan ha ångest för någonting som man faktiskt kan kontrollera, till exempel ofta sin ekonomi kan man ju ofta, i alla fall om man är till och med medelklass, man kan ändå ha ångest över det. Man kan ju ha ångest över sånt som man faktiskt inte kan kontrollera, och där är ju döden det viktigaste, att man själv ska dö eller att de man älskar ska försvinna från en. Sen tänker jag med ångest att det är någonting väldigt kreativt. För mig i alla fall. Jag skriver bäst när jag har lite ångest. Knausgårds hela författarskap går ju ut på att kunna skapa när man har ångest.
Mm.
Det är viktigt att ett samhälle har ångest till en viss grad. För att då förbättrar man ju de problem som finns.
Ja.
Så ångest kan ju vara någonting positivt på sätt och vis, men det kan ju också vara något väldigt negativt om man försöker fly från sin ångest med alkohol eller piller eller sådär, eller när den blir förlamande så att man knappt kan andas. Det har jag också varit med om.
Men i somras så släppte du ju boken Året med 13 månader och det känns, alltså senaste månaden, eller sen boken kom, har man läst om den överallt, känns det som. Och varje podd jag sätter på så är det någon som ändå pratar om boken.
Okay.
Det känns så i alla fall. Men den här boken är ju en dagboks, alltså den är ju dagboksform, och från hösten 2017 till hösten 2018. Men vad skulle du säga, att liksom, vad befann du dig i livet där i liksom september 2017?
Jag befann mig ju i den här situationen att jag har ju 2 barn och mitt yngsta barn Maxim, han flyttade hemifrån, så plötsligt så var jag en helt självständig kvinna då, eller det har jag alltid varit, men att jag hade bara egentligen mig själv att tänka på. Och sen så var jag sedan flera år tillbaka tillsammans med en man som var 17 år äldre. Det märktes inte på oss, den här åldersskillnaden, men det är klart att förr eller senare blir den ju en realitet. Men då var jag i det här valet och kvalet, ska jag gå ner i arbetstid för att vara mer med min man? Eller ska jag fortsätta jobba så här fruktansvärt mycket som jag alltid har jobbat? Och när jag höll på att fundera på det där som allra mest, och jag ville ju sluta som kulturchef också, jag var ju kulturchef i 10 år, det glömde jag ju säga. När jag funderar som allra mest på det där, då brakar MeToo ut. Och då fanns det inte tid att tänka på livet överhuvudtaget.
Då var det bara att jobba på.
Det var bara att jobba.
Ja, för under hösten 2017 så briserar ju MeToo egentligen över hela världen och inte minst i Sverige ju. Och här blir ju startskottet på något sätt ett inlägg i sociala medier där en medarbetare på Aftonbladet till dig pekas ut. Alltså vad tänker du där precis i startskottet av MeToo?
Ja, alltså det är ju, apropå att man är verksam i en bluffbransch om man är i kulturbranschen. Det var ju ett väldigt tydligt exempel på det. Jag visste inte vad MeToo var när jag fick höra det här då, att en kollega hade blivit uthängd. Jag visste inte hur det stavades. Vad fan är det här för någonting? Jag var tvungen att googla det på, eller googla det på nätet. Och då förstod jag att det här är någonting som hållit på i några dagar. Det är världsomfattande.
Och jag har missat det.
Jag har helt uppenbart inte läst några andra kultursidor den här tiden. Jag har inte skrivit om det själv. Nej, men då hamnade jag ju naturligtvis i en försvarställning på en gång. För att det var Aftonbladet som var hotat. Jag har ju tagit väldigt, väldigt stort ansvar för Aftonbladet, för att jag älskar den arbetsplatsen. Och det var inte riktigt tid för reflektion egentligen, utan här gäller det liksom bara att agera. Hur ska man göra med medmänniska som blir anklagad för någonting sånt här? Och finns det någon sanning i det här också? Hur ska man hantera det journalistiskt?
Gud, för vi pratade om det precis innan, att nu är det ju 3 år sedan. Och det kan jag på ett sätt inte förstå. Alltså jag minns också de dygnen, alltså då är man så långt ifrån att jobba liksom på en redaktion. Alltså jag minns det som jävligt omtumlande, alltså för en själv också, att säga oj, gud, nu kommer det här på Instagram, oj, nu kommer det här, gud, nu ska jag också gräva fram mitt. Och på ett sätt var det ju en förlösande känsla där och då.
Men, och jag skulle väl säga att man som privatperson var man ju inte reflekterande överhuvudtaget.
Nej,
utan man
det var
tyckte
det
ju
säga.
Bara att det var en befrielse.
Det fanns ju ingen, alltså, ingen tid eller liksom ork på något sätt för reflektion, tror jag.
Jag skulle säga inte kunskap heller.
Nej.
Alltså man fattade inte att det är viktigt med reflektion i en sån fråga, tror jag.
Det var ju en revolution på riktigt.
Ja.
Så var det ju det. Och i revolutioner så det ligger i revolutionens natur att man inte kan tänka efter för mycket, för då stannar revolutionen av.
Ja,
liksom, energin, kraften är så stark så att den måste ta vägen någonstans. Så då det var, jag tycker också det är konstigt att det bara var 3 år sedan. Det känns som en evighet sedan, men det känns också som in på bara huden att det var alldeles nyss.
Ja.
Men många medier drar ju ändå igång väldigt fort, och man börjar publicera anklagelser, man publicerar namn på personer som inte har blivit dömda, liksom, det pågår inget rättsligt. Och något som kändes väldigt centralt är ju de här anonyma vittnesmålen som fanns överallt. Alltså vad tänker du kring det, både där och då, men också så här i backspegeln?
Som journalist så kan jag, alltså, de vittnesmål som Aftonbladet hanterade, de vittnesmålen var inte anonyma för oss journalister.
Nej.
Men man kan inte ha för många sådana artiklar. Alltså hela MeToo-rörelsen journalistiskt sett byggde ju nästan bara på anonyma källor. Och det undergräver ju liksom hela projektet. Och i vissa fall så var det ju människor som hängdes ut bara på en anonym källa. Och det är ju inte journalistik, helt enkelt. Så skulle vi aldrig ha jobbat annars ifall det inte var för att det var en revolution. Och det tyckte jag var jävligt... Oj, får man svära?
Ja, vi svär hela tiden.
Jag tyckte det var jävligt otäckt att se hur alla mediechefer i stort sett, faktiskt alla, struntar i de pressetiska reglerna som vi ändå gemensamt har kommit överens om i väldigt, väldigt många år. Att så här kan vi inte göra. Och det var lite otäckt att se, för att det skulle kunna vara en revolution i en annan fråga. Och där journalisterna också blir opportunister och aktivister, och mediecheferna ställer alla regler åt sidan. Så jag tänkte så här, fan, det här, jag måste skriva den här boken så att vi ska lära oss någonting, att det här får aldrig ske igen.
Ja, för du blir ju ändå tidigt en av få kvinnor som vågar
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Kritisera MeToo eller i alla fall ifrågasätta det. Var det liksom enkelt för dig att göra det?
Nej, alltså jag visste ju vad jag tyckte. Så det var inte så att jag var tvungen att sitta och grubbla så vad tycker jag egentligen, utan jag kände instinktivt så att det här är fel. Men det var jobbigt att skriva det. Det var det verkligen. Det hade varit jätteskönt för mig att bara vara en sån som gick med i den här revolutionen och fick alla ryggdunkar på sociala medier. Och det var faktiskt jobbigt. Men sen ser man ju i den här boken som jag har skrivit också att min dotter Amanda, som ju, jag tycker är en fin skolad feminist, lite tack vare mig faktiskt, att hon kommer ju hem och hela tiden ifrågasätter vad jag gör. Så hon är ju liksom ett korrektiv där. Och det blir en fin del, liksom, tankeprocess oss emellan. Så jag blir ju utmanad. Men ett tag var jag så förbannad på den där revolutionen. Jag skiter i allt som har med sexuella trakasserier att göra överhuvudtaget. Jag struntar i det. Jag är trött på det. Jag vill bara att det här ska ta slut. För att det är så många som far illa. Och i efterhand så ser jag ju att MeToo har betytt jättemycket bra också. Att man faktiskt har, skulle jag nog gissa, faktiskt nolltolerans på många arbetsplatser nu.
Ja, det skedde ju någonstans en förändring.
Det gjorde trots allt.
För jag tänker, alltså, när man, alltså dels blir det ju liksom det här pressetiska och så här, men är det här lagligt, är det här okej? Men om man ser då från andra sidan, så menar ju många kvinnor att så här, men det spelar väl ingen roll, för att män har alltid fått bestämma och sätta reglerna. Och nu får vi göra det och kosta vad det kostar vill. Kan du förstå, alltså, det sättet?
Nej.
Nej,
jag kan faktiskt inte det. Därför att det här är ju riktiga människor som det handlar om. Ska en journalist på Aftonbladet behöva lida för vad Henrik den åttonde gjorde i Storbritannien? Alltså det kan inte funka så. Utan vi har alla rätt till vår rättssäkerhet, till vårt människovärde. Men däremot så ser jag ju, och det är ju riktigt att kvinnor har, att jag ser ju strukturerna. Och jag hatar de där strukturerna, och det skriver jag, hatar de där könsmaktsstrukturerna. Jag ser dem och jag har känt av dem och känner fortfarande av dem. Men det kan inte vara rätt att enskilda människor ska betala. Och framförallt inte att cheferna ska sitta kvar, som har låtit allting pågått i alla år.
Jag tycker det är jätteintressant.
Och dessutom har vi ju en lagstiftning som det är förbjudet med sexuella trakasserier, det är förbjudet med våldtäkt och sådär. Så mycket var ju redan på plats i Sverige. MeToo skulle kunna ha betytt enormt mycket i Asien till exempel. Tänk ett land som Indien behöver ha MeToo. Vi behöver ju också naturligtvis, men jag tror att det fick sånt genomslag i Sverige just för att vi redan var världens mest jämlika land.
Men var enligt dig går egentligen gränsen mellan yttrandefrihet och att liksom göra en kränkning eller rent av förtal?
Förtal är ju förbjudet. Jag skulle inte kunna, man ska inte kunna påstå vad som helst om en människa utan att det kostar en. För den människans liv förändras eller förstörs. Kränkning, det är också, det är ganska svårt, för vem avgör egentligen? Och där kan jag väl tycka kanske att den yngre generationen är lite för lättkränkt.
Det är
ni.
Ja.
Får jag fråga vilka år ni? Jag är född 68.
93
är vi födda. 93 är vi båda födda. Så vi är 27.
Ni är 27. Ni är,
står precis i skottkluggen.
Ett par år yngre än min dotter. Ja. Min erfarenhet är ändå att de som är födda slutet på 90-talet är ännu mer kränkta.
Jag vet fan inte.
Alltså. Men alltså hela, alltså där kan jag kan också uppleva det så extremt, och jag kan vara väldigt rädd i liksom medielandskapet av att ha den här plattformen och ständigt tippa på tå, vad ska någon tycka? tycka. Vi är så himla, det är så stark liksom, cancelkulturen är så enormt stark. Du har liksom inte råd att göra något fel. Eller du har inte råd att gilla en tweet fel för att folk bara, ah, men vad sympatiserar du med de här åsikterna? Mm. Vad är du liksom? Mm.
Det är väldigt lätt att göra fel.
Ja. Mm.
Det där är ju apropå ångest. Det tror jag alla vi som är i offentligheten har en enorm ångest över att använda fel ord eller lajka fel grejer.
Mm.
Eller ha fel.
Mm.
Precis.
Men man kan ju, man måste ju få ha fel någon gång.
Ja, och göra fel också. Ja, hela vägen liksom.
Vi är ju inte ofullkomliga som människor.
Nej.
Eller fullkomliga snarare.
Nej, vi är ofullkomliga. Precis. Ja, vi är ofullkomliga. Ja, precis. Men just kring de här namnpubliceringarna, alltså tror du att mycket handlade om bara så här klick? Eller alltså, hur upplevde du att övriga media tog emot, ja, men den här kritiken som du ändå framförde liksom?
Alltså, de journalister och mediechefer som säger att det inte var en klickrevolution också, de ljuger.
Mm.
Alltså, vi hade lika många klick på den här programledaren på TV4 i badtunnan som vi hade på terrorattentatet på Drottninggatan.
Mm.
Alltså det var enorma siffror.
Oj,
och det måste man se i ljuset av mediekrisen, att alla jagar läsare och tittare och lyssnare. Så det är klart att det var publikgenererande att spräcka namn helt enkelt.
Mm.
Det var det.
Men du skriver mycket om hur MeToo testar talesättet man ska skilja på sak och person. Vad menar du med det?
Utan att nämna några namn så har jag under det där året så har jag försvarat människor som jag egentligen inte tycker särskilt mycket om. Därför att jag tycker inte att de ska bli behandlade på det här viset.
Mm.
Och det var väldigt lärorikt att göra det faktiskt. Och jag hoppas ju, om jag hamnar i blåsväder, att någon av mina antagonister så skulle kunna försvara mig också. Mm. Om jag faktiskt har rätt. För jag tror världen blir bättre av det.
Mm. Men kunde du känna att så här, bara för att du kanske kritiserade då MeToo eller vad alla medier höll på med, så trodde folk per automatik att du försvarade en eventuell förödare?
Absolut.
Förövare.
Men det kan faktiskt också vara så att jag i sak har gjort det. Det finns ju några av de här fallen där vi faktiskt inte vet vad som har hänt. Men de här personerna är inte dumda. Och det är ändå så man måste resonera i en demokrati och en rättsstat. Man ska inte kunna påstå vad som helst om människor. Det går inte.
Nej.
Det är skillnad med Harvey Weinstein som hade så många som faktiskt samlade sig till det här. Eller Epstein. Men de svenska exemplen är ju inte sådana.
Nej. Men det tror jag lite man ganska snabbt glömde bort.
Ja.
Känns det som.
Tror jag också.
Mm.
Men omkring en månad liksom efter då att MeToo briserat och efter x antal kritiska artiklar, så är det en kvinna från Stadsteatern som hör av sig till dig.
Mm.
Och hon säger sig ha liksom saker på Benny Fredriksson, dåvarande vdn där för Stadsteatern, Kulturhuset Stadsteatern. Och Aftonbladet inleder då en granskning.
Mm.
Varför gör ni det?
Det gör vi därför att jag pratar ju med den här kvinnan och jag ser att hon har ju definitivt ett case. Det kan jag ju bedöma faktiskt. Och som kulturchef eller bara hemma hörande i kulturvärlden i Stockholm, så visste jag att det var stora problem på den arbetsplatsen. Det är det alltid på alla teatrar, ska sägas.
Mm.
Men det var en återkommande ständig visa om att det var dålig arbetsmiljö. Så att jag visste att det här är faktiskt någonting som borde tagit på allvar för länge sedan. Mm. Och det fanns ju ett MeToo-upprop som jag tyckte var det coolaste. Och det var ju när 700 skådespelerskor samlar sig och inte ger ett enda namn.
Tystnadtagning.
Utan, ja, tystnadtagning. De vill bara diskutera principerna. Mm. Det var så, det var en sån kraft i det. Så jag kände enorm respekt. Det betyder inte att alla vittnesmål där, eller källor eller uppgifter, historier behöver vara sanna eller någonting sånt där, men det var väldigt tillräckligt många. Mm. Så då inledde Aftonbladet då, jag hade inte med den granskningen att göra, men vi, det var ju ändå 39 tror jag källor. Så det var ju en ovanligt stor granskning var det. Alltså med alla journalistiska mått mätt, vilket ämne som helst, så är det en stor granskning.
Mm.
Den hade man kunnat gjort lite annorlunda på sätt och vis, i den meningen att de som också tyckte väldigt mycket om Benny borde ju ha kommit fram. Men framförallt så skulle jag ju inte ha skrivit den texten jag skrev. Det är ju det den här boken handlar om. Var börjar och slutar mitt ansvar för att Benny Fredriksson, ja, fick sluta och sen tog sitt liv?
Mm. Ja, för innan vi kom in lite mer på det, du jobbar ju extremt mycket under den här perioden. Det känns som när man läser boken att det är liksom nästan dygnet runt, som det i alla fall finns i ditt huvud. Men hur mår du under den här tiden?
Oj, jag är så nednött. Alltså jag är så trött. Så om jag hade gått till en läkare hade jag blivit sjukskriven. Jag tappar i hörseln på ena örat för jag är så stressad. Jag kommer inte ihåg att ta mig hem från jobbet. Jag skickar in... En morgon kommer jag till jobbet och vår redigerare ritar in en text som jag hade skickat på natten. Och jag minns inte texten. Jag fattade inte riktigt att jag var utbränd. Jag trodde att jag hade en hjärnsjukdom. Och i min riktiga dagbok så funderar jag mycket över den där. Alltså om jag har en tumör eller någonting. Men jag tog inte med det i det som sen blev den här boken då, för att jag vill inte hålla på för mycket med min kropp i den, med sjukdomar och sådär. Men jag är jättetrött, och så ser man ju också i den här boken att mannen som jag lever med, han försvinner ju iväg, han är på väg bort. Och det tycker jag är dagboksgenren som litteratur, den har sån läcker dramaturgi, för att när ni läser boken så vet ju ni att den här mannen, han åker till Thailand, han kommer lämna henne, men jag vet ju inte det när jag skriver det där liksom. Att läsaren ligger ju före författaren. Det är ju rätt läckert.
Ja, så man leder ju rätt mycket med det när man läser boken, ja, måste jag säga. Ja.
Men jag tänker så här, alltså personer i din närhet på din arbetsplats, alltså reagerade de inte på att du var jätteväcklig? Alltså så här.
Jo, de i och för sig, jag är väldigt duktig på att måla upp ett face, liksom att jag är koncentrerad. Jag kan ju vara väldigt koncentrerad. Men ett par av mina närmsta på kulturredaktionen visste att jag ville sluta. Och alltså både Martin Ågård och Helena Bergsten, de är ju på mig, så ska du inte ta ledigt, säger de. Ska du inte ta lite semester, ska du inte vara hemma, ska jag säga. Men nej, jag mår bäst, jag jobbar. Säger jag. Det är min ångesthantering i att jobba.
Men Aftonbladet släpper ju till slut den här granskningen då av Benny Fredriksson, där du bland annat då har skrivit den här väldigt hårda texten. Ja. Du som ju fram till den tidpunkten egentligen hade nästan uteslutande varit väldigt kritisk mot hela MeToo, skriver då bland annat att han har tvingat en skådespelerska till abort. Hur blev det? Ja, det kanske är svårt att svara på än idag. Hur blev det så egentligen? Men det är väl egentligen också den stora frågan i boken.
Det är min psykologiska gåta, och jag har liksom inget annat svar än att det är livet på något sätt. Dels är jag trött, väldigt, väldigt trött och ledsen. Jag är arg också. Otroligt arg på att Aftonbladet inte har publicerat det som kallas för dokument 2.0. När jag är en av fem kvinnor som ska undersöka arbetsmiljön för kvinnor på Aftonbladet. Och vi får inte publicera det där dokumentet. Alltså, vi handplockade att göra det, och sen får vi ändå inte publicera det. Och jag är så förbannad på det där. Jag är så in i helvete arg. Och jag är oroad för vad som händer med mitt privatliv. Och jag är besvärad av åldern. Det är så jävla mycket som bara far runt i mitt huvud. Stressad. Och glad också över att Aftonbladet inte förknippas med bara en massa dumheter. och skandaler och MeToo's där på ett negativt sätt, utan vi hade ett eget case för att alla berömde ju vår granskning.
Mm, mm.
Så det var ju så kul att få hålla på med journalistik, tyckte jag. Så alla de där, så jag tror jag hade alla känslor i kroppen när jag skrev den där texten. Kulturjournalistik är inte vetenskap, utan den är väldigt liksom beroende av dagsformen och sådär.
Mm.
Så det är väl svaret är väl att det är livet, mm, helt enkelt. Men jag försöker ändå ta ansvar för den där texten. Men jag tänker alla andra mediechefer som är så arg, alltså hånar mig för den här texten faktiskt. Mm. Jag skulle vilja veta vad de minns av sina publiceringar, mm, och sina texter. Hur gick det till när ni gjorde den där löpsedeln? När ni bestämde för att publicera det här om den här mannen med en enda anonym kvinna som vittnesmål. Hur gick det till? Hur tänkte ni? Hur kändes det? Hur mådde du den dagen?
Mm.
Det jag tror, det kan inte bara vara så att det är jag som minns. Liksom.
Nej.
Alla måste väl minnas någonting från de där.
Ja, för hur mycket veckorna. Kritik fick du liksom direkt när den texten släpptes?
Ingen alls. Jag fick kritik först när Benny var död.
Mm.
Men sen fick jag ju kritik av mina kompisar. Det ser man ju i den här boken också. Mm. Att jag har... De är på mig, liksom Lena Andersson är på mig och en av mina andra bästa vänner, Karsten Palmer och Dan Josefsson, de vill prata om det där och jag vill inte. Jag bara, ja, nej, så här. För jag förstår ju då att jag har gjort något dumt, det fattar jag. Och då kommer ju den här, ja, dels minns jag inte texten för jag var så slut, men sen också när jag förstår att jag har skrivit den där texten så inträder den här förträngningsmekanismen som är väldigt mänsklig.
Mm.
Det skulle ha varit ett problem om jag skrev den här boken och inte låtsades om texten. Men till sist så måste jag facea vad det är jag har gjort. Och då blir ju journalistiken en existentiell kris för mig. Vad är man när man är journalist? Mm. Vilken makt har man över andra människor?
Mm. Ja, det är så spännande. Alltså det är så intressant.
Mm.
Nej, men, och jag tycker också det är så intressant att så här, du får kritik först när han är död.
Mm.
Alltså det är ju så många andra publiceringar som görs under den här sidan som kanske aldrig har blivit kritiserade för att människan fortfarande lever.
Ja,
eller
ja. Alltså... så är det ju. Den här texten var inte värre än mycket annat som skrevs.
Nej, precis.
Och min text citerades på Dagens Nyheter kultursida väldigt gillande till exempel och sådär.
Ja.
Så, men det tar ju inte mig mitt ansvar. Det är en idiotisk text.
Mm.
Den är otäck. Är den?
Men samtidigt i detta, du var ju inne på det, men liksom en dag när du och din sambo sitter hemma så rullar det ett bildspel på tv:n. Alltså det när du skriver om det här, alltså man känner liksom det så mycket.
Min sambo ska säga att det är.
Ja, men, precis, ja, din dåvarande sambo.
Ja. Mm. Nej, vi bodde allihop, vi hade två varsina lägenheter, tack och lov.
Mm. Men du rullar bilder från hans mobil, är det va?
Ja.
På tv:n där. Och plötsligt dyker det upp en bild på honom och en annan kvinna.
Mm.
Alltså vad är, till slut berättar han då att han har träffat någon annan.
Mm.
Alltså vad händer i dig då? Alltså i allt det här.
När man redan är trasig.
Ja, men man är så här,
ja,
liksom.
Det är ju, då är det ju... det här är ju 4 dagar innan Benny tar livet av sig. Så att det börjar ju med att mitt privatliv kraschar.
Mm.
Jag är bottenlös ledsen. Jag är så ledsen... så ledsen och har just en sån där ångest som alla människor någon gång i livet drabbas av, att jag knappt kan andas. Att jag, min dotter är psykolog Amanda, så att hon lärde mig hur man ska sitta om man har svårt att andas på grund av ångest. Man ska ta stöd med ryggen, eller också ska man böja sig ner mot knäna liksom, för att hämta luft. Men någonting måste man göra liksom, för att få luft. Så. Jag är väldigt ledsen då. Ja.
Det
och jag är ledsen man. Väldigt länge också.
Mm. Mm.
Och är fortfarande lite ledsen.
Såklart. Alltså så lång tid är det ju ändå inte sen. Alltså,
nej.
Jag menar, det tar sån tid när man liksom behöver läka. Och jag kan tänka mig speciellt i en period där man redan är, alltså man är redan så sårbar.
Mm.
Det finns liksom inget att ta av som är starkt. Jo, men det jag också slås av i boken är att du ändå är så bestämd, att du är så här, hej då liksom.
Mm.
Alltså du är så bestämd i det. Alltså för jag ser mig själv, om jag hade hamnat i en sån här sits, alltså jag hade bönat och bett på mina, jag hade varit så liksom, jag hade lagt mig platt. Jag gör vad som helst liksom.
Nej, menar du det?
Ja, jag är nästan helt säker på att jag gjorde.
Har ni varit med
andra en gång? Nej. Jag har aldrig varit i en relation, så jag kan inte svara på hur jag hade gjort, men jag vill ju hoppas att jag hade gjort som du.
Nej, men jag är i en relation, så jag tänker om min kille hade gjort så. Alltså jag hade bara så här, alltså.
Men vill du verkligen leva med en man som du inte kan lita på? Och som helt Nej. Uppenbart vill ha en annan?
Absolut inte, men Nej. Där och då i stunden så hade det varit så svårt för mig att liksom se det. Det hade tagit mig så lång tid.
Alltså jag kan säga, det var det mest naturliga jag har gjort. Bara ut härifrån. Alltså det var, det fanns ingen tvekan. Det var absolut jag. Jag gjorde det och jag har inte ångrat mig en sekund. Jag har aldrig haft tanken på att kontakta honom igen. Alltså helt enkelt, man gör inte sådär mot mig.
Nej, men det är jävligt bra att säga det. Nej, man gör man inte.
Nej, man gör fan inte som om någon. Men alltså, jag tycker ändå att det, alltså, jag har aldrig varit i situationen. Men däremot så har jag ju, jag har supermånga vänner som har berättat om sina otrohets eller liksom så här, och jag har inte hört om någon som bara går och aldrig går, kommer igen liksom. Alltså nej.
För mig har det varit en överlevnadsstrategi.
Ja.
Men sen också en ett moraliskt statement faktiskt. Men det är klart att det är ju inte bra att, alltså det var ju sån, ett extremt passionerat förhållande i 8 år, att det ska ta slut så och att man faktiskt aldrig mer, alltså det är ju inte heller bra för mig heller.
Nej.
Säkert, men alltså det, separationer är ju uppbrott, avsked, det är det jag har mest ångest för. Överhuvudtaget. Alltid.
Men som sagt, 4 dagar efter att du då har blivit lämnad av din, liksom, vad du tror är livskärlek egentligen, så står det då klart att Benny Fredriksson är död, att han har tagit livet av sig, och Aftonbladet och kanske framförallt du blir liksom utpekade som orsaken till att han inte finns mer. Alltså, går det på något sätt beskriva liksom hela den känslan kring allt det där? Och jag tänker också, var det några andra journalister eller mediehus som faktiskt försvarade det, med tanke på att ju granskningen från början fick väldigt positiv respons?
Det var många journalister som hörde av sig till mig privat. Det var under hela MeToo-året. Jag håller på dig men berättar inte för någon.
Och det kan man ju tycka är skitvidrigt också. Men,
kan jag ärligt säga att jag var först tvungen att ta hand om det som hade med P att göra. Mitt privatliv, för att det handlade om mitt liv helt enkelt. Jag är övertygad om att jag inte har dödat Benny Fredriksson också. Jag har aldrig trott att det är jag. Jag vet att det inte är jag, utan det bestämde han själv. Men däremot så är mitt ansvar att jag gjorde honom väldigt ledsen med min text. Det är fler än jag som skulle dela, eller borde dela på skuldbördan. Hans chefer till exempel, som inte försvarade honom med ett enda ord. Sen vet ju jag saker mer som privatliv och så, som jag aldrig kan berätta och som jag inte vill berätta heller. Som journalist vet man alltid lite mer än vad som är möjligt att publicera. Så jag vet att det inte är jag som har dödat honom. Men jag kommer, alltså det där har förmörkat mitt liv. På allvar. Jag tänker på det väldigt, väldigt mycket. Vem jag var, vem jag är, vad jag vill vara. Så.
Men tror du att det var liksom lättare att anklaga just dig för att, dels för att du är kvinna, men också för att du var en kvinna som hela tiden hade varit ändå lite kritisk mot alltihop?
Det är så svårt att säga. Det är jättesvårt att Jag tror i och för sig att det finns väldigt mycket aggressioner mot mig. Det märkte jag ju när den här boken kom ut också. Det var väldigt, väldigt många arga på mig.
Mm.
Och lite finns det nog ett genusperspektiv i det faktiskt. Att jag är en kvinna som tar lite för stor plats. Mm. Och som är lite för kontroversiell och som är lite för bestämd. Jag har på senare tid fått höra att jag skriver lite för bra. Jag har aldrig hört att man säger så om en man.
Nej, nej.
Men det har jag fått höra åtskilliga gånger nu. Att det är nästan någonting jag ska skämmas för. Att jag har en sån vass penna.
Konstigt.
Men ja. Det är många som har velat liksom, varit irriterade på mig länge och som nog kanske såg sin chans. Det tror jag.
Mm, mm, mm.
Men jag kan inte grubbla så mycket över det faktiskt. Jag vill inte spekulera i andra människors känsloliv. Jag har nog av att hålla på med mitt eget.
Mm. Alltså hela boken handlar ju om, alltså som du själv beskriver det, att så här det värsta åren i ditt liv. Skulle du säga att så här, kände du ändå att vissa journalister förstod dig, eller kände du dig väldigt missförstådd?
Väldigt många förstod mig.
Ja.
Annars så hade de ju krävt min avgång faktiskt. Det var ingen som gjorde det. Det här som jag råkar ut för är en journalists absolut värsta mardröm. Men vi har ju inga andra exempel heller. Alltså om journalistik faktiskt dödade så skulle ju journalistik vara ett förbjudet yrke.
Mm.
Då skulle Mona Sahlin ha varit död väldigt många gånger.
Ja.
Så jag tror att de flesta journalister aldrig skulle drömma om att anklaga mig för det här faktiskt. De flesta skulle inte göra det.
Mm. Men varför valde du ändå att dela med dig av din egna dagbok från det värsta året i ditt liv? Det känns så här, åh, men nu ska jag komma med lite pepp och inspiration i det här peppiga samhället vi lever i, så släpper du liksom dagboksavteckningar från det värsta som har hänt i ditt liv.
Ja, ingen trivselkonsult kanske. Men jag tänkte så här, jag vill sammanfatta min syn på MeToo-året och jag vill också skriva någonting om Benny Fredriksson.
Mm.
Och så tänkte jag att jag kan inte göra det i en objektiv essä eller sådär, eller rapport eller så. Det skulle inte bli trovärdigt. Jag vill inte skriva en debattbok, utan jag måste nog göra tvärtom. Jag måste göra det så privat som möjligt. Och då hade jag ju tur att jag faktiskt har skrivit dagbok i många, många år. Mm. Så materialet låg ju liksom där. Och jag tycker att det är en bra historia med att bli fylla 50, bli lämnad och stå mitt på scenen i svensk offentlighet och hantera en fråga som har att göra med just manligt och kvinnligt. Mm. Det är väl liksom en oemotståndlig historia, rent litterärt också.
Mm. Mm.
Men sen, jag mår ju bra av att bearbeta mig själv i text. Och sen är ju alla journalister är ju lite narcissist, eller författare är lite narcissister. Mm. Så man liksom, jag skulle inte ha bearbetat dagböckerna om det inte var för att det skulle ges, när jag bestämmer för att jag skulle ge ut det.
Mm.
Så kändes det å ena sidan helt knäppt, och å andra sidan tänkte jag, vad fan, jag är ju författare. Mm. Det är ju så här författeri går till.
Mm. Alltså när man läser boken, vi pratade om det, så får man liksom en känsla av att du, alltså ofta att du är väldigt hård mot dig själv. Alltså både i jobbet och privatlivet. Ja. Det känns också som att du här efter Bennys död börjar tvivla mer på dig själv. Eller stämmer det?
Ja, verkligen. Alltså jag har i och för sig alltid varit självkritisk. Det har jag hemifrån. Den här vänsterrörelsen som jag kommer ifrån. Det är någonting som är bra tycker jag, därför att om man är självkritisk så är man ju det med syfte att försöka bli en bättre människa.
Mm.
Ja. Och det är ett projekt som alla människor borde försöka ha. Men man kan ju vara så självkritisk att det går över en gräns, och det har det väl kanske gjort i mitt fall då. Mm. Att jag är så självkritisk att jag tackar nej till att göra vissa saker, för jag tänker, det här klarar inte jag. Eller jag får väldigt, väldigt ångest när jag har varit med i radio och tv och tänker, gud vad jag ful är, vad dumt jag pratar och sådär. Men visst är jag självkritisk. Det är jag. Ja. Jag är hård mot mig själv. Jag önskar att jag... Och jag har blivit ännu hårdare mot mig själv nu förut, ja, efter det här.
Mm.
Jag skulle önska att jag kunde slipa ner lite av det. Men... Jag skulle må bättre av att inte vara så självkritisk.
Mm, det tror jag också. Men har du förlåtit dig själv för den texten som du publicerade om Benny?
Oj, ni ställer väldigt bra frågor i den här podden, tycker jag. Har jag förlåtit mig själv? Jag var nog inte ute efter begreppet förlåtelse, tror jag. Framförallt inte från omgivningen. Jag har kommit till ro. Jag får tro i mitt eget inre universum.
Mm.
Men tänker jag på texten så tycker jag fortfarande den är oförsvarlig. Mm. Det är den ju. Men jag kan ändå förstå hur den kom till. Men om jag vidgar det där så är jag fortfarande... Alltså jag är ju väldigt självkritisk, men jag är också lika kritisk mot mina mediekollegor som vägrar prata om det här. Jag skulle önska att de hade åtminstone 5% av den självkritiken som jag går runt med. Skulle jag önska att de hade faktiskt. Att de i alla fall vågade, det kanske de har, men att de vågade verbalisera den också.
Jag ser, man fastnar också i så här, vad hade hänt med den här texten om Benny inte hade tagit, alltså det är ju jätteonödigt att spekulera i, men man blir så här, den hade bara varit en text bland texterna.
Ingen hade kommit ihåg det.
Nej.
Men det är också egentligen dumt, för att en sån dum text ska ifrågasättas. Men det hände ju inte då, för att vi alla var inne i mitt i en revolution, så den här texten var ju bara en i mängden av massa andra texter. Det var faktiskt en gräslig tid, tycker jag.
Men jag tycker det är så intressant med att du säger det här med att liksom andra journalister hörde av sig till dig privat och sa, men jag håller på dig, men säg inte det till någon. Liksom. Alltså, det blir ju lite som att du fick stå i skottgluggen för jättemycket kritik som egentligen var kanske fler att bäras på något sätt.
Fast det är nog ganska vanligt, tror jag. I och för sig. Och det har jag varit med om under alla år som jag har varit i offentligheten.
Men här kan inte det vara störigt? Jag hade stört mig jättemycket på det. Bara fan, kliv fram själva då. Varför ska jag göra allt?
Jo, om man verkligen är i en situation där man själv är illa ute. Då skulle jag väl önska att fler hade civilkurage. Å andra sidan... jag har säkert svikit människor också. Jag har säkert sagt, men gud fan, jag tycker du gjorde rätt. Och sen så bara säger jag det, men jag gör inte text på det så att andra får veta det. Så att jag, ja. Men det här var ju verkligen skarpt läge. Kan man säga.
Det får man säga.
Ja.
Men alltså, som vi sa, alltså, det känns som att boken har ju blivit enormt omtalad. Man har läst om den överallt. Liksom. Har du någonsin ångrat att du släppte den? Eller så här, alltså, att du rivit upp allt det här? Har du känt så?
Boken blev ju så fruktansvärt kritiserad precis när den kom, och man höll på och recenserade mig, och då mådde jag jättedåligt, och då ångrade jag boken. Men sen så tycker jag att boken har vunnit. Jag sitter här och jag märker att ni faktiskt tycker om att prata om den, och då är det viktigare än vad man skriver i Dagens Nyheter eller Expressen eller sådär. Jag tror att det är en bok som vinner i längden, i den meningen att den har ju massa olika teman. Klassresa, åldrande, manligt, kvinnligt, föräldraskap. Den har ju så mycket offentlighet och högerpopulism, och det är valrörelse och allt möjligt så här. Yttrandefrihet. Så den har ju många trådar att dra i. Men framförallt så tror jag att det är viktigt att journalister vågar säga att vi är människor. Och vi är ofullständiga, och att vi kan göra fel. För det finns ju fan inget yrke nästan. Alltså, journalister och poliser är ju de stöddigaste yrkesgrupperna som finns. Vi kan ju aldrig göra fel. Så nu är jag nog ganska stolt över den där boken. Sen kan jag ju naturligtvis ha ångest över att jag har skrivit vissa saker om vissa människor. Det är en bok som är fullständigt hänsynslös på många sätt. Jo, för det är ju jag skrivande liksom, håller ju på med omgivningen. Det finns inte någon människa som har bett om att få vara med i den här boken, men mina vänner förstod att det här var så viktigt för mig så att jag fick skriva om dem i alla fall. det är väldigt många som skulle vilja vara med i en uppföljare om det blir en uppföljare.
Men vi hörde dig ändå när du var med i Sverige. Det programmet,
ja, det var jobbigt.
Mm, det märkte man på det att du tyckte. Men där sa du att ibland tänker jag att jag behövde släppa den här boken för att straffa mig själv. Mm. Kan du utveckla det lite? Det var så starkt när du sa det.
Jag skulle inte uttrycka mig så idag. Alltså jag spelade in det programmet då när jag var som allra mest kritiserad. Och istället då för att bli arg så vände jag den här ilskan mot mig själv på ett otroligt destruktivt sätt som jag aldrig har gjort förut. Alltså jag kände inte igen mig själv de där dagarna. Så då skulle jag nog inte säga så. Jag är stolt över den här boken, tror jag. Men
jag tycker du ska ta bort tror jag. Du är stolt.
Ja, jag tycker också. Ja.
Men straffa mig själv. Ja, kanske lite. Ja, kanske att det ligger någonting i det ändå. Mitt självkritiska projekt på något sätt. Men det kan ju, det får inte bli koketterande heller. Liksom.
Nej. Då ska du få en lite mer upplyftande fråga så här i sluttampen innan vi knyter ihop säcken. Vad inspirerar dig?
Oj! för jag ska säga något som låter som en klyscha men som är helt sant. Men ni är ju unga kvinnor i er ålder. Mm. Alltså överhuvudtaget unga människor inspirerar mig jättemycket. Det är så kul med 90-talister som liksom är på väg ut i livet och ser på världen med nya ögon. Och när den generationen visar liksom respekt och nyfikenhet inför oss som är lite äldre, de mötena är ju fantastiska, tycker jag. Jag blir otroligt inspirerad av det.
Ja, men tack så jättemycket, Åsa, för att
du
ville komma.
Det är jag som tackar. Det var en stor ära att få vara med. Tack så hemskt mycket. Lycka till med allt.
Tack.
Detsamma.
Yes. Det enda jag kan säga är att när jag läste boken så jag gick nog in i den med lite kritiska ögon kanske. Eller jag minns inte riktigt nu, för att nu har jag helt... Eller det var så himla mycket ögonöppnare för mig att läsa boken, tror jag. Eller det var så många liksom lite inre konflikter man har haft med sig själv kring hela metoo och pressetiken. Som man fick liksom fundera själv. Ja, men jag kan i vilket fall som helst verkligen rekommendera boken.
Alltså jag med till 100%. Alltså jag... Jag tycker ju att det på något sätt är, alltså jag tycker Åsa är så jävla modig. Alltså att liksom hoppa in i ett sånt läge. Alltså jag vet inte hur jag ska formulera mig. Alltså du vet så här, alltså med risk för att bli påhoppad från alla håll och kanter, ändå kritisera journalistkåren. Alltså jag vet, men jag tycker liksom, alltså det är fan beundransvärt.
Verkligen.
Alltså hon är, jag tycker också så här, hon är jävligt självkritisk hela tiden. Precis som hon säger ju det i intervjun, att det är artiklarna hon skrev om Benny Fredriksson, hon ångrar ju dem liksom. Men alltså jag vet, jag tycker det är så lätt att hoppa på saker och ting i media när det blossar upp och att glömma källkritik, att glömma etik och moral. Och att saker alltid blir så svart eller vitt. Jag tycker det är så olyckligt att Åsa har blivit utmålad som någon slags... Att hon skulle vara på förövares sida för att hon kritiserade sättet man lyfte en rörelse. Jag vet att när Eva Röse gästade oss så sa ju hon det, att tystnad tagning handlade ju om att belysa strukturer och att inte göra hela liksom det uppropet till personliga vendettor, vilket jag tyckte var så jävla starkt på något sätt.
Beundransvärt, ja. Att våga göra det med risk för att man det, just det uppropet skulle få mindre publicitet för att de inte namngav. För att helt plötsligt handlade allt om namngivningar till höger och vänster. Men ja, och det är jättesvårt, för så här, man vill aldrig misstro en kvinna.
Nej, alltså nej.
Men det är väl också lite det, bara för att man ifrågasätter sätt hatet och namngivningarna betyder ju verkligen inte det att man försvarar den utpekade heller.
Nej.
Det är det som är...
Det är det. Alltså, jag förstår inte varför folk inte kan hålla de två tankarna i huvudet.
Nej,
samtidigt.
Precis. Men just nu, det är ju väldigt mycket svart eller vitt i sociala medier också.
Ah,
det finns inget utrymme för att göra fel. Och det jag lite skräms av och det som skrämmer mig är att om man gör fel... Eller jag menar när jag gör fel. För någon gång kommer jag göra fel. För alla kan inte göra rätt hela tiden. Då är jag så rädd att jag inte kommer få en ärlig chans att be om ursäkt. För ingen kommer lyssna på ursäkten. För jag har redan gjort fel.
Ja, men så
och det är jag, alltså det jag avskyr det.
Jag fick upp på min timehub som jag har.
Mm.
Eller innan jag berättade det här så vill jag bara från djupet av mitt hjärta tacka Åsa för att hon kom till podden. Vi var så nervösa innan. Vi tyckte det var svinfett att liksom Åsa Lindeborg satte sig ner med oss.
Ja, tack så jättemycket Åsa.
Jag fick upp som ett minne på min så här timehub att för 2 år sedan hamnade du och jag i skottgluggan när vi hade lagt ut 2 outfitbilder tillsammans med ett företag vi jobbade med då, och så hade vi skrivit här kommer outfitbilder i lite större storlekar än vad vi brukar se. Med det sagt brukar vi se XS och S. Det här var storlekar i medium och large. Det här var ju lika med, alltså, alltså det jag fick motta under de dagarna, det är liksom, alltså jag kan inte förstå folk som hamnar i drev, hur de pallar.
Nej, men så här, jag förstår vår problematiska formulering.
Jag med.
Och,
men det kvittade ju.
Precis,
alltså hur
var ju
många
det
gånger
som...
vi än sa M och L är ju större storlekar än XS och S.
Precis.
Vad är det du inte förstår? Nej, nej. Ni har sagt att, att M och L är stora storlekar. Ingenstans har vi sagt det.
Nej.
Alltså du vet när jag läser tillbaka nu. Jag bara, folk älskade att de kunde hitta någonting.
Precis.
Som vi hade gjort fel. Ja, det här kan man ju bli... tokig.
Ja, och vi ska inte bli långrandiga för nu springer avsnittet iväg i tiden här.
Vet du vad det här är på lördag?
Ja, det vet jag. Det är World Mental Health Day.
Ja, världsdagen för psykisk hälsa.
10 oktober alltså.
Och jag tycker att vi ska uppmärksamma den, att man kanske ska tända ett ljus för de som inte finns med oss längre, som vi har förlorat i självmord eller sådär.
Och också... kanske våga fråga någon som man inte har frågat på länge för att man är rädd hur läget egentligen är.
Ja, 100% så.
Det kan vi ju ha som en liten läxa.
Ja, att vi kanske får prata lite mer om psykisk ohälsa. Får vi göra det eller?
Ja, precis.
Snart får man väl inte göra det heller. Så jättesura.
Jävla bitter, ja.
Ja. Men dela med er av tankarna kring det här fina, fina avsnittet.
Ja, så hörs vi precis som vanligt nästa torsdag.
Hej då!
Hej då!
Podplay.